Føler meg litt beskjemmet når jeg hører på deg. Altså, pastor, det har jeg aldri vært. Jeg har vært det, men jeg en dårlig pastor. Og jeg får dårlig samvittighet hver gang jeg hører på de andre. Det som min kone sier, jeg gidder ikke å høre på deg, jeg vil høre på en riktig prest. Så jeg ser henne sjelden. Men altså, vi er forskjellige, men det med å besøke folk og alt det der, det er kjernen til lykke og fremgang. Det er klart, sånn må det være. Vel, EU... Det sier så mye vrøvel og så mye merkelig omkring EU som jeg ikke går inn for. Så det som jeg ønsker å peke på, det er noen helt alminnelige betraktninger som er relatert til hvordan vi ser på ledelse og makt, maktfordeling og så videre. Det er ikke sånn at EU... Jeg tror ikke det er sånn at EU er pavens design. Men jeg tror og jeg vet at paven er veldig interessert i det. Det er millioner av ærlige mennesker som vil noe godt for Europa. Og EUs fedre, de som begynte den tyske og franske stål- og kullunionen der i 53, de ville... Nettopp i Alsace-Lotringen, altså i det område hvor tyskene og franskmennene har bekjempet hverandre i generasjoner og i århundre, der ville de ta nettopp de råmaterialene som var der, kull og stål, og så ville man samarbeide omkring dem og handle og produsere sammen for å hindre, på den måten binde disse nasjoner fra å gå løs på hverandre og slå hverandre ihjel. Hvis du leser disse EF eller EU-fedres høy og hellige mål, så er det fred, fordragelighet, forsøk å hindre at Europa glir ut i flere store ulykker. Og vi må innrømme at siden siste verdenskrig har det vært fred i Europa, altså fred i Gåsøen i Europa. Og det er mange vinkler på det, men det første halve århundre av dette så har vi hatt to de verste kriger i menneskehetens historie i Europa. Og ingen kan forkleine noen i ønske å gjøre det annerledes og gjøre det bedre. Og det gode ønsket kan man ikke ta fra folk. Men hvis du nå tar som syndagsadventist og så skriver om det her som vi har forkynt fra Daniel 2, hvor det står at føttene av jern, og så benene av jern, og så føttene av jern og leire, hva er det her, leire? Jeg klarer ikke å snakke rent norsk, men forsøker. Så for eksempel i profetien sånn, så er jern og leire, det er blanding, kirkestat. Og vi har alltid hengt oss opp, ikke sant, konger og keiser, ikke sant, Napoleon og Wilhelm og hva de heter for alle sammen. Profetien sånn er veldig klar. Det er kirke-statblandingen som betegnes med den der blanding der i føttene. Og hvis du ser det på den måten, så henger det sammen med det som står i åpenbaringsboken. At disse går ut og samler disse tre faktorer som vi regner, altså dragen, dyr og det falske profet, og samler dem, men så faller de fra hverandre. Så brennes dyret, brennes opp, ødelegges, destrueres. Alt klapper sammen til sist. De skal ikke holde sammen. Altså foreningen mot Gud holder ikke. Det er det det går ut på. Alle som reiser seg mot Gud blir knekket på et eller annet tidspunkt. Derfor når vi skaper en politisk union i Europa, så er en politisk union ikke det samme som det som står i Daniel 2 for eksempel, om ler og jern i føttene. Det er ikke det samme som de tre urene ånder som går ut og samler verden til, og så videre, forene verden mot Kristus. Men det er en veldig interessant konstellasjon, og det er veldig interessant at kristne er så vitalt interessert i den, og at 9 av 10 kristne i de kristne europeiske partier er katolikker, at katolikken er hyperinteressert i det, og paven personlig er meget interessert i det, og anbefaler det og oppmuntrer det, og benytter seg av det, som man alltid gjør av alle ting, benytter man seg også av det. Vel, jeg håper jeg kommer riktig inn på det her nå, så det ikke blir for mange misforståelser, men det skal nok bli mange likevel. Det vil se. Jeg har noen overheads her, som vi kunne benytte meg av, og vi skal ikke sitte alt for lenge, men forsøke å du ser den linjen der Jeg skal ha den ned på der. Kan alle se den? Du kan se hele bildet kanskje. Dette er en god gang hedenskap fra Platon, som jeg liker å begynne med i denne forbindelse. Du ser her en linje som er delt i to, delt der, og med en kortere og en lengre, og så er den lengre delt i det samme forholdet igjen, i den der, og den kortere igjen i samme forhold. Så får du A, B, C, D. Det er Platons linjebilde. Glem Platon. Han gir deg ingenting. Du kan bruke hele ditt liv på ham, og du er dummere når du er ferdig når du begynte. Men han er svermeren over alle svermere i vår kultur, og han sa det som hedenskapen ville si på den mest charmerende, intellektuelle og appellerende måte som det kan sies på. I boken Staten finner du linjebilder blant annet. Og det betyr, det som står lenger ned på skjemaet her, at du deler inn menneske, altså menneske personlig. La oss nå ta menneske personlig. Kan dere se det her? Skal vi slokke noe lys, eller hva skal vi gjøre? Skal vi ikke slokke noe lys? Hjelper det? Synes det er utydelig, eller hva sier dere som er halvblind i alle tilfeller, så jeg vet ikke. Er det bedre nå? Her står det illusion, her står det formodning, det er jo dans det her. Her står det diskutiv, altså matematisk tenkning, erkjennelse, hypotetisk utgangspunkt og dialektisk tenkning. Og her står det ideer, objekter for filosofisk spekulasjon, og ideer som objekter for altså matematisk tenkning, og så sansobjekter, og så speilbilde og skygger. Dette er altså A, B, C, D. Det er erkjennelsens skala hos Platon. Og det betyr at hvis du skal erkjenne, så skal du over denne strek her, hvis din erkjennelse skal ha noen verdi. Og over her er det abstrakt. Her er det matematikk, her er det begreper, og øverst oppe, der er filosofen med sin dialektiske spekulasjon. Nedenunder denne bildet her er det sanseting, sånn som disse her syriner, og det er ingen verdi for Platon. Den skjønne duftet og alt det utseende der har ingen verdi. Denne eske kritt, det er verdiløst. Altså alle ting er verdiløse, det er ideen som har verdi. Og så snart du forlater den virkelige verden, denne verden her understreker, når du forlater den, da går du opp i den verdifulle verden hos Platon. Han har snudd verden på hodet. Fordi man trodde på Platon i oldtiden, og kirken overtok Platon, så kom han til å kalle en realist i middelalderen. Det var en som var urealistisk i vår moderne språkbruk. En realist i dag, det er en som har grep om tingene, ikke sant? Det er tingene det dreier seg om, altså materialisten. Og svermeren, han er her oppe, det er spekulanten og metafysikeren, han er her oppe over streken. Men i middelalderen, i kirkens fremstilling, etter arv fra Platon, så var det akkurat motsatt. Dette er realisten, det er filosofen, og her er han som lever i skygger og uvirkelighet og upålitelighet, og så videre. Det er derfor tingene har ingen liten og ingen verdi. Abstraksjon, ideene, spekulasjon har all verdi, og de er primære. Og det kan man sette opp på denne, på en sånn tavle her, på tavlen på den måten her, at man setter et, så man trekker en linje her, og så sier man det over og under linjen, som jeg pleier å si til mine elever. Og hvis du begynner her med Gud her, så får du her menneske. Hvis du får himmel her, så får du jord her. Hvis du får idé her, så får du ting her. Hvis du får det første her, så får du det følgende her, det som kommer efterpå, og så fremdeles. Vi kunne bli ved og bli ved og bli ved i det uendelige. Kan vi prøve? Så får du sjel her, så får du legeme her. Får du ånd her, så får du materie her, ikke sant? Og så videre. Men det går ikke bare på den der dualismen der, at man har skilt disse verdener av, så at det ikke, ingen forbindelse er mellom dem. De kan samarbeide, interaksjonere, som det heter, eller påvirke hverandre. Men det behøver ikke være. Og i kirkens tradisjon, som man har hentet fra Platon, er det ingen forbindelse. Du kan slette, eller du kan stryke denne linjen og beholde den. For ideenes verden er den som lever. Derfor når Platon kommer inn og forteller hvordan man lærer ting, så lærer man den ting at alle har denne kunnskap fra et tidligere liv i ideene. Han skal bare huske på det han kan. Så all erkjennelse er erindring. Nei, hva heter det på norsk? Erindring. Husk, altså er minne. Det er minne. Hva sa du? Ja, hukommelse, ja. Det er hukommelse. Du minnes, ja, du husker det som sjelen inneholder, og så kan du lære ting i verden. Forstår du ideen? Derimot, når du kommer til en mer moderne, materialistisk og jordnær oppfatning av tingene, så har du utgangspunkt i tingene. Det er ikke ideen stol, men det er stolen du ser på. Det er ikke ideen menneske, men det er menneske du befatter deg med. Det, og så videre. Ok, sånn som det er i erkjennelsen, som det er i følelseslivet, som det er for deg individuelt, sånn er det også samfunnsmessig for Platon. Og det er det som er interessant for oss. Och det är det du må lära. Skynda dig och lära dig för AIF-avstämningen så du vet vad du stämmer på. För om du sätter upp en sån trekant här, så ska föreställa en pyramid idag, så är det något som är över understreken här också. Och det vill säga att den erkännelse som hör till överstreken där, den är värdifull, och allt det här är mindre värdifullt. Och för Platon så var det så att i hedenskapen skulle filosofen sitta här. Du känner det begreppet hos Platon. Han säger alltså, hvis kongen är filosof eller filosofen blir konge, så är all lycka där. Det är den enaste måten varpå du kan rädda ett samfund. Det är den som kan spekulera, som har insikten, som skönner det de andra idioter inte skönner. Det är han som ska leda samfundet. Och under han har någon medsvorne här, någon hjälpare av forskjellige kaliber, som ska hjälpa han till att se till att alla vi andra i samfundet här nere makker rätt och gör det som de överstreken har funnit på. Och det, då sker det att vi indelas i ständer eller klasser eller grupper här nere, som har en i samfundsmässig sammanhang och i social och mänsklig sammanhang den ene funktion som är betecknad som följande. Du mottar ordre ovanifrån, du ger ordre ned till. Du ger aldrig ordre upp, du tar alltid ordre ovanifrån. Du ger vidare ordre, och de där nere kan inte befalla dig om något som helst. Så kan du samtala med de som är på ditt nivå. Ellers må du enten kommandera eller motta kommando. Du beveger inte upp och ner i detta lag här. Det är det som vi kallade ständersamfund i de gamla dagar. Det känner vi till, ikke sant? Skomaker, bliv vid din läst. Alltså, icke något annat, icke något över, icke något under. Detta är begynnelsen och änden på hela historien. Och så säger de, vem ska vara vad i denna sammanhang? Det avgör vem. Och är det det trätte kan ni se. Det är ärtesuppen som gör sig gällande. Det är så att vi som icke är dualister som Platon, vi tror att hvis du fyller maven med ärtesuppe och du sitter länge på en stol och blir trätt, så klarar icke själen att följa med, ikke sant? Och det är helt naturlig förklaring på det i adventistisk sammanhang, men ifölje Platon skulle det icke betyda något i det hela tatt. Själen är oavhängig av sådana små ting. Så det ville du gott klara. Men det visar sig att vi har rätt oss i det stycke där som syndagsadventister. Och så vidare. Men det förstår du. Det är filosofen här som med sina hjälpare ska få samfundet att maka rätt efter filosofens skala. Okej? Okay? Alla har förstått det. Det var hedenskapen. Så ska jag göra dig uppmärksam på att denna skala här. Oj, det är så många ting här. Du har någon fraser och någon ord eller uttryck som bara säger något om det. Bara benytta det där för att göra det känt med en tankegång som den här som blir övertagen av kyrkan. Och vi känner som syndagsadventister, och många utanför syndagsadventisterna känner uttrycket vicarius filii dei, Guds sted för tredje, Guds sons sted för tredje på jorden. Alltså det här med 666 och allt det där, dyresmärka, det känner vi till. Men det är andra fraser som går igen i den katolska kyrkans tankegång från medelåldern. Det är främst ett här en man som heter Walter Ullmann. Han är den mest framragande expert på denna period av kyrkohistorien. Och han pekar på det här, för exempel anima corpus, själ-legeme förbindelsen. Vår självföljlig, själen, det är det viktiga, och kroppen är det mindre viktiga. Och det brukte man, denna själ-legeme förbindelse, eller bilder, brukte man för nätter på redogöra för vem skulle sitta här. Här skulle inte filosofen sitta, nej, han skulle flyttas ut med paven. Därför sitter paven här. Och vem sitter samman med ham? Jo, det är de som är ordinert, det är prästerskapet. Och så hjälperne, det är ämbetsstanden i den civila stat. Så det paven vill, det prästerskapet kan och ingen andra kan, det får man hjälperne till och se till att alla gör som de har sagt. Det är samfundssystemet. Är du med på det? Hvis du tror det är galt framställt, så utfordrar jag dig. Det är nämligen inte galt framställt. Det är sånt det är. Det är mycket värre än jag klarar att säga det. Det är så galt som det där, gånger med tio alltså. Det är verkligen galt. Och ett av de bilder man brukade, det var platonske själ-lege med problematik, hvor paven var det fine, och kyrkan och samfund och mänskligheten i stort var legeme, och det fina skulle styra det mindre fina. Det har ju tusen konsekvenser. Det har alltid varit finare i vår kultur att vara intellektuell än att vara kroppslig. Håndverk, vad var det? Det är inte nog i förhållande till en som kunde läsa böcker. Det är simpelthen satt på hodet allt som sunt är alltså. I adventismen är det inte sånt. Allt ärligt arbete är gott. Och det var kriminellt i Israel att la en son växa upp utan att lära ett hantverk. Det var begynnelsen till allt. Ellen White, hon är tindrande klar. Hvis du står på valg mellan intellektuell och praktisk viden och må välja det ena, så ska du alltid välja det praktiska, för det är det viktigaste. Men hvis du kan kombinera dem är det ideellt. Och så ska jag föra till en propaganda för Skottsbro fysioterapiskola. Vi som bor där nere är inte särskilt gudfryktiga framför andra. Vi är känd för att vara det motsatte, och det kanske är något sant i det, det ska jag inte uttala mig om. Men jag vill säga det är något sunt och jordnät vid Skottsbro fysioterapiskola som jag betraktar som grunden till att vi överlever de största jordskäl. Vad är det för något? Det är att Skottsbro fysioterapiskola har alltid kombinerat praktik med teori. Och det är ett kärnesunt bibelsk standpunkt. Det är adventismens tick, tick, tick när det gäller utdannelse. Och det är därför det är något jordnärt, sunt och förnuftigt över Skottsbro fysioterapiskola. Fordi det är ansvar, det är arbete, det är trafik. Alltså det är inte brottet, det är inte svärmeri. Det är inte svärmeri som fejlar Skottsbro. Det är mindre värstlighet och ondskap som alla andra människor, hvis det är något galt. Det kunde man är svärmare på Skottsbro. Men det är så förtravligt och är så nedslitt och har så mycket ansvar att det gått över alla gränser. På den måten väldigt sunt. Ja, det var att svara på de många spörsmål och skottsmål som kommer. Så kommer gubernator. Det är en sån kapten eller styrman på skuten. Och vem tror du det är? Jag gillar inte diskutera det, för du vet vem det är. Amatoris justitia, det är alltså de som älskar sannheten. Vem tror du det är? Ja, det som filosofen skulle sitta som konge, så är de som känner, som älskar sannheten, paven som känner den och som har speciellt privilegierat allgång till Gud, som har den rätt. Det vill säga att det ges dig rätt till makt i ett samfund hvis du har insikten. Och det är det vi kallar i en annan sammanhang för eliten. Och elitedyrkelsen är genomfört i det europeiska unionssystem. Och det är på den måten att EF-union kommer till att ligna på den här gamla förbannade Platon och pavemaktens karikatur av mänsklighetens skäbne, sånt som det skulle vara. Så har man etablerat en elite, lukat alla dörrar och vinduer till, och så styr och ställer man ut från det. För eliten har ju en insikt som de andra inte har. Är du med på det? Ja, det är de som älskar rättfärdigheten. Så är det andra här. Det här regimen universale, alltså det universella, alltså rätten till att styra universellt. Pavemakten gjorde krav på i hela medelåldern, mer eller mindre, i högmedelåldern totalt, krav på total makt över alla förhållanden i samfundet. Inte i världen var undtagt deras jurisdiktion. Det är det universella regimentet som gäller alla och som inte undtar någon från dess herredöme. Så kommer ett väldigt viktigt ord här som lex animata, nomos en psykos, det är det grekiska, men alltså lex animata betyder ganska enkelt den levande lov. Den levande lov. Och detta begrepp ska du lära. Lär dig lex animata. Bara för att ha något och hänga den föreställning på som går igen i den politiska konstellationen i EF. Det är den levande lov. Vad betyder det? Jag ska försöka förklara vad det betyder. Det betyder att paven, när han är sån leder, så är han det i kraft av sin förbindelse med Gud, med Peter som den första pave och dagens pave som den förelöpig sista. Och så är det sånt att hvis du har Jesus här, så går det via han, alltså Peter då, så går det en direkt linje ner till paven i Rom, Johannes Paul den andre. Och denna förbindelse är sån direkt alltså. Det vill säga att dagens pave kan inte bindas av en tidigare pave, för det har varit många paver i följd av kyrkan mellan Peter och dagens pave. Det vet vi allt om. Det är därför du har detta egendomliga förhållande att paven i Rom, han har en succession från Peter ner till sig själv som gör att han är biskop i Rom. Paven går ju själv till skriftemål, akkurat som alla andra syndare, ikke sant? Och så är han biskop i Rom. Men utöver det är han universell leder, och det ledarskap har han i en direkt förbindelse med Jesus och sig själv. Och det vill säga att en tidigare pave som har sagt eller gjort något som är ofelbarlig som alla andra, det de har sagt och gjort, ex cathedra alltså väl att märka officiellt, kan inte binda dagens pave. Varför? För han är lex animate. Det är ett rätt viktigt begrepp att förstå. Det vill säga han är den levande lov.